Hej och välkomna till avsnitt 1092 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA idag den 29 april 2020 tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny USA-uppdatering, så ja, vad har hänt sen senast?
Ja, den stora grejen är väl egentligen att Joe Biden har ju, som jag tror att du har tagit upp det tidigare podda med, har jag rätt? Om hans sexuella trakasserier mot en kvinna under 90-talet.
Mm. Precis, ja men det precis, så är det. Och det, ja, det var ju en stor grej. Och en jämförelse jag inte har gjort i mina tidigare poddar, det är ju den här med Brett Kavanaugh. Alltså skillnaden hur han har behandlats.
Ja, precis, det var det jag tänkte komma till.
Okay. Mm.
Så jag tänkte bara, så att vi kan ju konstatera att det fanns en tv-show som gick under många år med, som heter Larry King Live, som vi gick på CNN. Och under tidigt 90-tal så var det en mamma till en kvinna som ringde in och sa att hennes dotter var utsatt för sexuella fysiska övergrepp av Joe Biden. Hon sa inte specifikt namn, men hon sa att det var en högt uppsatt senator. Och den kvinnan som var utsatt för det av vad som visade sig vara Joe Biden i alla fall, enligt anklagelserna. Hon pratade med även då med sina grannar och vänner om det hela. Så att hon hade tydligen pratat med flera stycken om det, men de var för rädda för att anmäla Biden under den tiden. Det var under 90-talet, så att det var väl inte det här MeToo hade inte kommit. Så att kvinnor var väl lite mer försiktiga med att anmäla. Men i alla fall informationen fanns där. Hon hade berättat för sig att folk visste om det, att det här hade skett, va?
Mm.
Men i alla fall, nu i alla fall för bara 3-4 veckor sedan, så tog hon upp det igen och sa att Joe Biden var fysiskt, han bokstavligen tryckte upp mig mot en väg. Hon jobbar för Joe Biden i hans senats, när han var i senaten då, i hans kontor. Och han tydligen var tryckt upp henne mot väggen enligt anklagelserna. Det är viktigt att påpeka att det är anklagelserna. Han tryckte upp kvinnan mot väggen och började tafsa på väldigt privata områden på hennes kropp. I alla fall. Och hon tog upp det nu igen. Och det som är viktigt att påpeka nu, det är hur vänsterliberal media och demokratiska politiker fullständigt har en helt annan måttstock i det hela. Om ni kommer ihåg med Brett Kavanaugh för ungefär 1,5 år sedan, hösten 2018, under när han skulle tillsätta som HD-domare, då sa automatiskt alla demokrater och all vänsterliberal media, CNN, MSNBC, you name it, okay? De sa ju rakt ut att vi tror kvinnan ska man tro på, kvinnan har rätt, vi ska lyssna på henne oavsett. Och nu, och vi pratar om de högsta politikerna, Kamala Harris, Cory Booker, även Joe Biden, Hillary Clinton, den ena efter den andra. Nu, helt plötsligt, när en kvinna har anklagat Joe Biden och har dessutom mer kött på benen för sin anklagelse, eftersom det här tog upp redan under 90-talet, har vänsterliberal media fullständigt grävt ner den historien. De mörkar den, de vill inte ha något med den att göra. De vägrar helt enkelt ta upp det. Och jag såg en intervju när de tog upp det lite grann med Stacey Abrams, en politiker från, en kvinna som är politiker från Georgia. Hon ville bli guvernör från Georgia men förlorade guvernörsvalet. Hon i alla fall sa att hon var en av de stora som uttalade sig väldigt hårt mot Brett Kavanaugh och sa att man ska tro kvinnan har rätt, mannen har fel. Okay? Nu när skonen på sitter på andra foten, så har samma Stacey Abrams och många av de samma politikerna sagt nej, nu ska vi tro Joe Biden. För kvinnor kan faktiskt ljuga. De kan faktiskt vara oärliga om det här. Så att det är oerhört hyckleri. Det här är en av de absolut största skandalerna i mannaminne här i USA. Att vänsterliberalerna och demokraterna, även media, fullständigt ignorerar det här. Och leker som att det inte har hänt. Hillary Clinton gick ut och endorsade då Joe Biden igår i ett tal.
Mm.
Och hon är ju någon som verkligen gick efter Brett Kavanaugh och sa att kvinnor måste tros och kvinnor hit och kvinnor och så vidare. Hon struntar den här historien nu. Och det här visar ju precis hur otroligt hyckleri och det här vidrigheterna som pågår då med både media och demokratiska politiker, att allt är politik.
Och de demokratiska,
det finns inga principer längre.
Nej, och de demokratiska kvinnorna verkar inte vara så där jätteintresserade av kvinnors rättigheter, utan det verkar alltså makten för allt ungefär.
Absolut, det handlar bara om makt. Det handlar bara om politik. Det finns inget intresse av att stödja kvinnor i grunden. Utan man bara utnyttjar kvinnor som... Och jag tror vi nämnde det när vi pratade om det här redan hösten 2018 med Christine Blasey Ford. Att de demokraterna och vänsterliberal media utnyttjade henne bara som en bricka i spelet för att få makt. De hade inte ett skvatt intresse av henne som en kvinna, kvinnors rättigheter eller vidare och så vidare. Va? Deras enda intresse var att utnyttja henne, för hon var då liksom det här, vad ska man säga, hon trendade då kan man väl säga. Och då gäller det att utnyttja henne för att få makt. Och nu sen kastar man bort henne. Och nu när det kommer upp en liknande historia som inte är politiskt fördelaktig för demokraterna och vänsterliberal media, ja, då ska man istället gräva ner alltihopa. Mm. Det var intressant, jag såg en intervju, jag tror det var Don Lemon, en journalist för CNN som jag inte är speciellt imponerad av, men hur som helst. Han intervjuade då, var det Stacey Abrams, och det var för några dagar sedan om det här, och han ställde ett par frågor då, hur ställer du kring det här? Och när hon svarade då att jag tror på Joe Biden i det här tillfället, då såg man på Don Lemon, till och med han, att han började liksom titta sig lite grann omkring som att oj då, det här var... man såg på honom att han till och med han såg lite förvånad ut. Men det de absolut inte vågar göra i vänsterliberal media, att ställa politikerna mot väggen och säga att för ett och ett halvt år sedan så sa du det här om MeToo och om kvinnor och nu säger du precis tvärtom. Med andra ord, de vågar inte ställa dem mot väggen om det här fruktansvärda hyckleriet, därför att de vet att de gör det, då kan Biden ryka och då kommer de tillbaka till liksom ruta ett igen. Vad gör vi nu med en kandidat? Och då är det ju Bernie Sanders som gäller ungefär.
Ja, de är verkligen inmålade i törn nu, demokraterna. För det är precis som du säger. Alltså, de har bara Biden och då måste de försvara honom med alla medel. För annars vinner Trump. Och det är ju helt oacceptabelt för demokraterna. Då, så att, ja.
Visst, jag såg det var i alla fall en. Jag vill bara nämna det. Det var Susan Sarandon. Hon är en väldigt känd, hon är en skådespelerska i Hollywood. Och hon var väldigt kritisk till Brett Kavanaugh. Hon är väl en av de få som också har varit väldigt kritisk till Joe Biden nu och krävt Joe Bidens avgång, att han ska hoppa av och inte längre bli presidentkandidat. För hon sa rakt ut att när det gäller såna här saker måste man ha principiella, man måste vara liksom principiellt konsekvent. Och det är nu. Så att, i alla fall finns det någon som har varit principiellt konsekvent och har någon form av moral och sagt att det är som Brett Kavanaugh säger också nu om Joe Biden. Det jag vill nämna, jag tänkte bara säga det rätt snabbt, att när det gäller Brett Kavanaugh, nu pratar om det, så jag vet, jag nämnde att man har ju då, man är oskyldig tills man är bevisat skyldig, och det gäller faktiskt för Joe Biden med. Så Joe Biden, det finns inga bevis, det finns ingenting annat än anklagelser. Det finns starkare anklagelser än det fanns mot Brett Kavanaugh, därför att det kom upp under 90-talet och fler hörde om det här under 90-talet. Så att det finns en bakgrundshistoria som går tillbaka då nästan 30 år i tiden. Så att det finns lite mer kött på benen kring det här, men återigen, man är oskyldig tills man är bevisat skyldig. Men den rättsstatprincipen förkastade ju helt demokraterna och vänsterliberal media när det gällde Brett Kavanaugh. Men nu helt plötsligt börjar samma vänsterliberala journalister och demokrater gapa om att rättsstatsprincipen säger att man måste bevisas skyldig till dess man är oskyldig, va? Så det är ändå ju dubbla måttstockar.
Ja, verkligen. En annan nyhet du kan berätta mer om, det är att general Michael Flynn då, som var en av Trumps rådgivare, han har ju fått en fängelsedom, men nu pratas det om att han kanske kommer att bli benådad. Stämmer det?
Ja, ryktet är nu att han blev ju då framed, jag vet inte, ryktet är, och vissa spekulerar, ja, det finns mycket att han blev framed helt enkelt, att FBI under James Comey och så vidare, va, de gick och förhörde Michael Flynn då, det här hände väl för 2-3 år sedan, vad det var, att när de förhörde honom så var det inte ett förhör för att få fram sanningen och liksom en information då som var då objektiv och sanningsenlig. Deras mål var att helt enkelt försöka få honom att säga eller göra någonting som gjorde att de kan sätta honom i finkan. Så att de hade, så FBI då under James Comey var bara ute för att nita folk under Trump. Och nu visade det sig att allt mer information framkommer att så var fallet. Med andra ord, FBI då och även kanske andra agerade improper. Och den informationen då kan nu leda till att man måste granska Michael Flynn igen. Och det verkar som att det är på gång. Och han kanske då blir utsläppt från fängelset. Och då har han ju då stora möjligheter, om det visar sig då att han var framed, så kommer han att kunna stämma naturligtvis staten under Obama.
Och det var ju främst två, James Comey, men det var ju främst två riktiga aktivister där inom FBI som verkligen ställde till det. Lisa Page och Peter Strzok heter de. Så vi får se verkligen. Alltså blir han fri så skulle det bli oerhört intressant att höra honom intervjuas och prata om det här. Vad var det som hände och så vidare.
För att, ja, det problemet för honom är ju nu att han har ju liksom, han är ju blivit av med allt han äger och för att, jag menar, rättegångskostnader och allting. Så det har ju kostat honom oerhörda summa, va. Mm. Men om han blir frisläppt så kommer han ju kunna stämma vem det blir han stämmer naturligtvis. Men han kommer säkert få bli rik på köpet. Och det är ju så USA fungerar, va. Om du liksom blir nitad på felaktiga grunder, så måste du ha chansen sen att kunna återhämta inkomster och liksom resurserna som du satte in för att försöka försvara dig.
Mm, just det. Ja, och bara för att avsluta med honom, alltså jag tyckte att han var jättebra, alltså, så jag tycker att det här är en skandal i amerikansk rättshistoria, det som hänt med Michael Flynn, men det här är en lång historia också som man får gräva ner sig i lite mer senare. Jag tänkte bara säga en sak innan du går vidare, och det är att Al Gore, han har gjort en slags parallell nu. Alltså alla försöker spinna på det här covid-19, det är det som alla pratar om då. Men förra året så var det ju hela tiden klimatfrågan, det var Greta Thunberg och det var såklart också Al Gore. Och nu så har han intervjuades på MSNBC, och där gjorde han en lös koppling mellan coronakrisen och klimatkrisen och sa att det finns en koppling här. Och då menar han inte koldioxidutsläppen, utan han menar att vi släpper ut mycket sot och såna här saker, och det gör ju att lungkapaciteten blir ännu sämre, för vi släpper ut skit i miljön och då är det ännu svårare att hantera sådana här virus, sa han. Men han försöker ändå koppla för att på något sätt komma in med sin fråga i det här också. Och det tycker jag ändå lite, det är så typiskt honom att göra så.
Ja, det är väl egentligen nu när jag tror jag har hört mycket om det här att nu har ju det här tagit över det här vänsteraktivisternas klimatgap, och då måste de ju försöka trycka in det på något vis, för att corona kan man ju inte liksom fokusera sig på nu, utan vi måste ju fortfarande hitta vägar för att
Ja, precis. En annan sak som vi bara kan nämna lite kort, det är att Kim Jong-un, vi kan ha pratat om det förut, jag vet faktiskt inte, men det ryktas ju om att han är väldigt sjuk. Det har varit rykten om att han är död, men vissa säger att han är nog inte död i alla fall och sådär. Men i alla fall, han har i alla fall varit sjuk, den saken är säker. Och det här kastar ju egentligen, vi får se vad det här innebär för de här förhandlingarna som USA har försökt driva med Nordkorea. Och det pratar om att hans syster kan ta över om hon dör och sådär. Har du läst mer om det här?
Jag har faktiskt följt det hyfsat väl, och det finns så, jag hör allt ifrån att han är död till att han är fullt frisk, och istället han sitter isolerad i sitt compound som är någonstans utanför Pyongyang någonstans, för att inte kunna smittas av coronaviruset, just för att han är i en hög riskgrupp. Han röker, han är överviktig, han har diabetes, liksom, han har massa underliggande sjukdomar, va, så han är en hög riskgrupp. Det är naturligtvis när det gäller Nordkorea, ingen vet ju egentligen någonting, va. Sydkoreas, deras information säger en sak, amerikansk information säger en annan sak, sen hör man liksom britterna säger en tredje, så att ingen vet någonting. Det enda vi vet är att han har missat två stycken stora högtider som har med militären och hans egen farfar att göra, grundaren av Nordkorea, va. Mm. Så han har missat två stycken stora tillfällen där Nordkoreas ledare alltid står och vinkar och liksom visar upp sig naturligtvis. Och det är väldigt konstigt. Han har inte heller visat sig överhuvudtaget de senaste åren, 3 veckorna nu nästan. Så att han är ju liksom helt försvunnit i rampljuset. Sen spekuleras det i att han fick en hjärtattack, och ett kinesiskt läkarlag då skyndade in i Nordkorea för att helt enkelt hjälpa till med hjärtoperationen. Men en nordkoreansk läkare, han låg för döden, en nordkoreansk läkare försökte göra en hjärtoperation som inte gick så bra, för att han var så himla nervös eftersom det var Kim Jong-un han skulle operera på. Så det är massa sådana här rykten som florerar nu. Sen var det någon som sa att Kim Jong-un skickade ett brev till Sydkoreas president. Sydafrikas president. Och gratulerade Sydafrikas president för någonting. Va? Men det är ju ingenting som jag bekräftar, att det var faktiskt Kim Jong-un som skickade brev. Så att det är bara en massa rykten, ingen vet någonting. Men att han inte har visat sig överhuvudtaget på ett par veckor nu är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Liksom grundtanken bakom regimer, det är att ledaren ska visa upp sig konstant för att påminna folket att jag är här, jag styr, så passa er.
Det är så här nu att många delstater i USA, de vill bryta den här lockdown som har funnits, och det finns olika åsikter om det här, olika guvernörer har olika åsikter, och de som debatterar har verkligen olika åsikter. Och nu läste jag senast att Elon Musk, han vill free America now, har han sagt, och han tycker att det är dags att öppna upp USA igen. Hur går diskussionen om det här nu?
Ja, det är allt fler som börjar strunta mer eller mindre i alla de här strikta restriktionerna och så vidare. Va? Jag läste en artikel i morse, många företag i delstaten Arizona, de kommer att fullständigt strunta i den här lockdown. De kommer att börja öppna upp i sina egna företag. De säger rakt ut att stäm oss. Och då stämmer vi bara er tillbaka, i delstaten då. Så att det kommer att hamna i domstolar allt sånt här. Vem har rätt? Hur mycket får delstaten liksom, hur mycket strikta restriktioner kan delstaten sätta in? Och hur länge får de hålla på? Så allt det här kommer att hamna förmodligen i HD så småningom. Därför att om ett företag öppnar upp och säger att vi följer ju precis rekommendationerna som finns. Och många företag kan ju faktiskt öppna upp utan att bryta mot några restriktioner, va? Det är bara det att de bryter mot restriktionerna. Inte för att de håller fortfarande social distancing, till exempel 6 fot ifrån varandra och så vidare, va? Men de får ändå inte öppna upp. Och det är det tror jag som många företag börjar göra nu på egen hand. Och de och säger då får ni stämma och så får vi hamna det här i domstolen till sist. Och det här kommer hamna i HD. Det är ingen snack om det, va?
Mm. Just det. Ja, har vi något mer?
Jag tänkte nämna att Bill de Blasio och Andrew Cuomo. Bill de Blasio, han är ju då borgmästare för New York City. Och Andrew Cuomo som då är guvernör för New York. De börjar ju nu skylla ifrån sig när det gäller att... Vi har pratat om det förut. Att New York City och delstaten New York var väldigt hanterade det här väldigt dåligt i början. Och de brydde sig inte om det. De uppmanade folk att gå ut på gator och torg och krama en kines ungefär lite grann som Italien, va? Och sa inget att oroa sig för, det lugna puckar, viruset är ingen fara och så vidare, va? Så att New York blev en hotspot omedelbart. Just för att de gjorde ju ingenting. Men nu i alla fall så börjar ju både de Blasio och Andrew Cuomo börja skylla ifrån sig att det inte egentligen deras fel. Så att det är lite Sverige över det hela. Va? Man skyller ifrån sig och man tar inget ansvar, utan det är andras fel hela tiden.
Just det. Jag har inga fler grejer här. Hör du mer här?
En sak jag tänkte ta upp, jag la ut det på min Facebook-sida. Det finns ju en svensk kulturjournalist som heter Karin Pettersson för Aftonbladet, som du säkert vet om. Och hon är ju en sån, precis som Marcus Oskarsson, som ger som bara producerar lögner som sen publiceras. Och det gör mig väldigt upprörd, just för att det får gå oemotsagt. Så hon publicerade någon krönika då för någon vecka sedan som heter Kultur. Människans rovdrift har skapat pandemin. Och en poäng som hon gjorde i den, det var ju att det här amerikanska stimulanspaketet, bokstavligen skrev hon, det var Trump som ville ge massa pengar till sina polare. Det gick bara, stimulanspaketet är Trump som ger pengar till sina polare. Och det var naturligtvis ett sätt att attackera Trump. Okej? Och jag tänkte nämna det, att det visar att Karin Pettersson, precis som många svenska journalister, har noll kunskaper vad som egentligen pågår och hur stimulanspaketet nummer 1 fungerar i praktiken. Och nummer 2, hur ett stimulanspaket skapas i kongressen. Och då vill jag bara påminna läsarna, nummer 1, stimulanspaketet gick inte alls till Trumps polare. Därför att Trumps polare är sannolikt rika. Och om du är rik, då har du inte tillgång till de här pengarna. Det finns ett tak för hur mycket man får tjäna. Och sen finns det en skala, så att ju mer du tjänar tills du kommer till det taket, desto mindre av stimulanspaketet får du. Det är ganska lågt tak faktiskt. Pengarna går rakt ut till vanliga människor som mig själv, mina vänner och kollegor på jobbet och så vidare, vanliga knegare, va? Det är de pengarna som går till, och det är inte till Trumps polare. Och nummer 2, det är Karin Pettersson, precis som Marcus Oskarsson också inte förstår av TV4 där, det är att såna här saker, det här stimulanspaketet skapades då, stiftade, det var ju i kongressen som det startade, det måste ju gå igenom kongressen, va? Det är ju inte Trump som gör det här stimulanspaketet. Det var ju faktiskt Nancy Pelosi som har en stor del i stimulanspaketet, och just för att demokraterna är majoritet i kongressen, va? Så stimulanspaketet skapades ju i kongressen som Trump sen skriver på, va? Så det Karin Pettersson inkompetent gör, det är att hon säger att Nancy Pelosi, som avskyr Donald Trump, så gjorde ett stimulanspaket för att göra Trumps polare ännu rikare, va? Det blir så bizarrt så det är ju inte klokt, va? Men att svensk media, återigen, svensk media, svenska journalister pumpar ut nummer 1 lögner, hur saker och ting fungerar i praktiken, nummer 2 pumpar ut sin okunskap, att de inte ens begriper hur ett stimulanspaket liksom framkommer och vilken roll kongressen har gentemot presidenten i såna här ärenden. Och sen får det naturligtvis då publiceras i Aftonbladet, och ingen får skriva in ett inlägg som korrigerar allt det här, utan då det vill de ju ta reda på.
Jag kan i så fall tipsa om att Näringslivets medieinstitut, de har släppt en undersökning som heter, artikeln heter Trumpfixering total i SVT:s nyhetsprogram, och där har man gått igenom hur mycket SVT, även annan media, men SVT framförallt, rapporterar om politiker, och Donald Trump leder stort. Han leder till och med över vår egen statsminister Stefan Löfven, alltså ingen rapporteras det lika mycket om som Donald Trump i svensk media på SVT. Och då kan man ju tycka, menar jag då, att om man nu rapporterar så mycket om Trump, borde man inte vara åtminstone visa båda sidor, eller vara lite balanserad. Men det är man inte, utan det är den här ensidiga tjatet. Nu jobbar ju hon, som du nämnde, inte på SVT, men alltså svensk media i allmänhet är kännetecknande för all svensk media. Det är liksom, det är en sida, ett perspektiv och ingen balans alls. Och ja, det här visar verkligen att de har kvantitet, men de har inte kvalitet.
Absolut, absolut. Ja. Tänkte också nämna på, för att återgå till Biden riktigt snabbt, Nancy Pelosi som är Speaker of the House, hon har ju då, hon var en av dem som var högljuddast om att Brett Kavanaugh naturligtvis inte skulle bli till, så att man ska tro kvinnan. Och hon är ju då raka motsatsen, hon ger ju Joe Biden sitt fulla stöd. Va? Så återigen, Nancy Pelosi är en av de personerna som visar det här fruktansvärda hyckleriet.
Mm, precis. Ja, men då har vi fått en uppdatering. Tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1092 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.